sekund, ikväll tillfälligt syd, i natt 8-13. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 3-8, ikväll syd och ökande 7-12, i natt väst eller sydväst. Värnen, väst eller sydväst 3-8, i natt syd, imorgon ökande till eftermiddagen sydväst 7-12. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 6-11, imorgon eftermiddag sydväst 8-13. Mellersta och norra Östersjön, omkring väst 2-7, tidvis växlande, imorgon syd eller sydväst och ökande 6-11. Från Ålands hav till Bottenviken, växlande 1-5, i natt på de södra farvatten, syd eller sydost 3-8 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 15, Malmö 17, Karlskrona 14, Kalmar 19, Visby 12, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad, Gävle och Mora 17, Sundsvall 15, Östersund 13, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 12 grader. God eftermiddag från oss på SMHI.
P1, Sveriges Radio.
Hej, det här är Fredrik Wadström. I det här specialprogrammet från P1 Kultur ska ni få träffa den belarusiska dokumentärförfattaren Svetlana Alexievich, 2015 års Nobelpristagare i litteratur. Hennes 5 böcker om sovjetmänniskan bygger på tusentals intervjuer i framförallt Belarus, Ryssland och Ukraina.
De hade fångat in mig i skogen när jag höll på att samla ihop vapen. Ett par gånger hade jag lyckats smita iväg, men den tredje gången fångade de mig. Jag ville inte dö.
Alexievich har skrivit om andra världskriget, Sovjetunionens krig i Afghanistan, följderna av Tjernobylolyckan och om den nya bräckliga friheten efter Sovjetimperiets upplösning. Vissa berättelser blir långa kapitel, andra bara fragment i den där kören av röster som blivit hennes litterära metod.
Vi har suttit i läger, fyllt jorden med lik under kriget och grävt fram kärnbränsle i Tjernobyl med våra bara händer. Nu sitter vi på spillrorna av socialismen.
Numera lever Svetlana Alexievich i exil efter det att diktaturen i hemlandet hårdnat ännu mer och gjort det så gott som omöjligt för oberoende författare och andra kulturskapare att leva och verka i Belarus. Men hon fortsätter att samla material till nya böcker om frihet och förtryck i det som en gång var Sovjetunionen. För även om sviten om den röda människan, Homo Sovjeticus, är avslutad, så är inte historien om imperiets sönderfall avslutad.
Vi har varit med om så mycket fruktansvärda saker. Vi är så knäckta. Vi har ett eget språk. Lidandets språk.
I det som en gång var Sovjetunionen har diktaturen återvänt med full kraft i flera länder. Och Ryssland för sedan flera år ett blodigt invasionskrig i grannlandet Ukraina. Ett krig som gjort Alexievichs böcker kusligt aktuella. Jag har följt Svetlana Alexievich sedan 1990-talet och intervjuat henne många gånger, både i hennes kök i Minsk när hon fortfarande bodde där och i Sverige när hon varit på besök. Senaste gången vi sågs var i samband med Nobelpriset 2015. Nu, 2025, sätter vi oss ner i varsin fåtölj i en konferenslokal i Stockholm. Inspelningen rullar. Men med Svetlana Alexievich blir det sällan den typiska författarintervjun. Hon vill alltid veta saker om det som händer runt omkring henne och om de hon träffar.
Но дети выросли уже, да? Да сколько им?
Hon säger, innan vi börjar, hur gamla är dina barn nu? De måste vara stora. Jag drar de olika åldrarna och berättar att de två äldsta har flyttat hemifrån. Svetlana ställer några frågor till, säger något om sin egen familj. Det kommer helt naturligt. Så där som bara en riktigt bra intervjuare kan göra. Med ett avväpnande, uppriktigt intresse för den som hon sitter mitt emot. Så jag tänker att vi kanske måste börja i just den änden. Samtalen som ligger till grund för de hyllade böckerna. De där hundratals intervjuerna som hon gör inför varje projekt och som hon sedan kokar ner till kompakta kapitel eller ibland bara fragment av samtal. Hur har det där förändrats över tid? Vet du, säger hon, jag började skriva när människor var rädda för att prata.
Vet ni, jag började skriva när människor var rädda för att prata. Första av sina böcker.
Det här var när jag skrev mina första böcker. Utmaningen låg i att få människor att överhuvudtaget vilja berätta. Svetlana Alexievich började samla material till sina tidiga verk redan på 1970-talet, när Leonid Brezhnev var ledare i Sovjetunionen. Sedan, i mitten av 80-talet, när Mikhail Gorbachev kom till makten, så förändrades situationen. Med Gorbachev började människor prata, säger Alexievich. Fast de la fortfarande band på sig. Ingen visste riktigt vart de politiska reformerna skulle leda. Det som kallades ombyggnaden av samhället, perestrojkan. Till en början var det många som var rädda för de här förändringarna.
Сначала они боялись этой перестройки или как там это называлось начальная демократия, и они осторожно говорили.
De var hela tiden försiktiga med vad de berättade. När de sen märkte att det här var en bestående förändring var det många som ångrade att de inte hade varit mer öppna. Så när de blev äldre och kanske fick någon allvarlig sjukdom hörde de av sig och sa, jag berättade inte allt.
Когда вот серьезно заболевали или что, звонили, искали меня и говорили, приди, я вот тогда побоялась это сказать, побоялась то сказать, а сейчас я не хочу, что это уносить с собой.
Kom hit, så ska jag berätta allt för dig, hörde folk av sig och sa långt efter att Svetlana Alexievich intervjuat dem. Det var så mycket de hade varit rädda för att säga, men nu ville de inte ta med sig sina berättelser i graven. Det slutade med att hon blev tvungen att skriva om flera av sina böcker och lägga till saker som kom fram i efterhand.
Jag даже дописывала книгу местами.
Svetlana Alexievich föds 1948 i Sovjetunionen, i staden Stanislav, som idag heter Ivano-Frankivsk och ligger i västra Ukraina. Mamman var ukrainska och pappan belarusier. Sin tidiga barndom tillbringar hon i en ukrainsk by innan familjen flyttar till den vitryska Sovjetrepubliken, det som idag är Belarus. När hon är i 20-årsåldern får hon sitt första journalistiska uppdrag på en lokaltidning i hemregionen. Hon flyttar till Minsk och där träffar hon en grupp författare som skriver dokumentära romaner. Bland dem finns Ales Adamovich som blir hennes mentor. Under andra halvan av 1970-talet påbörjar Alexievich arbetet med att söka upp kvinnor som under andra världskriget stridit för Röda armén eller i partisanrörelsen som bekämpade den nazityska ockupationen. Kvinnorna är till stora delar förbisedda av den sovjetiska propagandan som bara lyfter fram männens insatser under kriget. Efter flera års arbete blir detta 1983 ett bokmanus med titeln Kriget har inget kvinnligt ansikte. Men censurmyndigheten i Sovjetunionen vill inte ge sitt godkännande och boken blir liggande på en hylla. Först 2 år senare, 1985, ingriper den nya sovjetledaren Mikhail Gorbachev personligen och ger grönt ljus till att trycka Alexievichs debut. När Kriget har inget kvinnligt ansikte till sist kommer ut säljer den i miljonupplaga. Och flera teatrar spelar dramatiserade versioner av vittnesmålen ur boken. Med sin fjärde bok, Bön för Tjernobyl, om följderna av kärnkraftsolyckan i Sovjetunionen 1986, når Svetlana Alexievich allt fler läsare runt om i världen. Tjernobylboken kommer ut på 1990-talet, när Belarus och Ryssland och Ukraina är självständiga stater och nyblivna demokratier. Men redan 1994 kommer Alexander Lukasjenko till makten i Belarus. Och sedan dess har han inte släppt taget. Istället har han stegvis skruvat åt trycket mot det belarusiska samhället för att nu hålla landet i ett järngrepp. 1999 får också Ryssland en ny premiärminister, Vladimir Putin, som året därpå blir rysk president. Och under de här åren märker Svetlana Alexievich att människor åter börjar sluta sig och huka under det förtryck som gradvis är på väg tillbaka. På nytt förändras samtalen, de som hon samlar på sig inför sina kommande böcker.
Опять все вернулось, как всегда, как есть такая поговорка, русская жизнь, ну это возьмем как общее, болтается все время между бараком и бардаком, да?
Det finns ett uttryck som går så här. Det ryska livet rör sig alltid mellan baracken och kaoset, säger Alexievich, fast ordleken försvinner i översättningen. Barack och bardak, ryskans ord för röra och oreda. Människor började känna av att saker upprepar sig. De som befann sig längst ner i samhället märkte av det först. De intellektuella levde på idéer och märkte till en början ingenting. De längst ner levde bara sina liv. Och när det hårda greppet om våra samhällen återvände så började de prata om det förflutna. Och det som kom fram i de där samtalen var en längtan till ett auktoritärt förflutet.
Опять им не хватает Сталина, опять им не хватает силы. И их было интересно слушать.
De saknade Stalin och de saknade det hårda samhället. Det var väldigt intressant att lyssna på dem, säger Svetlana Alexievich. Särskilt var det en resa på 00-talet till östra Sibirien som gjorde starkt intryck på henne. Hon besökte städer som Irkutsk och Omsk. Det var under den här perioden som hon samlade röster till sin stora roman från 2010-talet, Tiden Second Hand.
Я, например, когда писала Second Hand, приезжала вот там с Иркутска, там с Омска, помню, совершенно потрясённая, потому что это были какие-то совсем другие люди.
Jag var helt chockad efter den där resan, för det här var helt andra sorters människor än de jag hade vant mig vid. I storstäderna i västra Ryssland, Moskva, Sankt Petersburg, var livet för många människor helt annorlunda. Inte minst för journalister och författare. Det var fest och allt var vackert.
Тут в Москве, Петербурге тусовка, так всё красиво, так всё мы уже в мире, да, мы уже вошли в мир, а там совсем другая жизнь.
Storstadsryssarna i Moskva och på andra ställen kände att vi har blivit en del av världen nu. Men långt österut i Sibirien levde människor ett helt annat slags liv. Boken Tiden Second Hand spänner över 20 år från den spirande friheten efter Sovjetunionens fall i början av 1990-talet till de allt hårdare samhällen som växte fram i regionen efter millennieskiftet. Från resan i östra Ryssland minns Svetlana Alexievich alla bilar med Stalinbilder i staden Irkutsk. Hon tänker särskilt på en man som hon åkte med som inte kunde sluta prata om den gamle sovjetiske diktatorn. Bara Stalin kunde få ordning på det här landet, sa han till henne. Så vem ska du rösta på i valet, frågade hon. På Putin. Varför då? För att det bara är KGB som kan se till att det blir ordning och reda. Putin hade några år tidigare lämnat den ryska säkerhetstjänsten, den som tidigare hette KGB, för att göra politisk karriär. Och det här samtalet har vi alltså i Irkutsk av alla ställen. Där de gamla fånglägren finns. Där KGB spärrade in människor på sovjettiden. Det finns en karta som visar var alla arbetslägren fanns i den här regionen. Och där syns tydligt att lägren, de var överallt. Svetlana Alexievich förstod ingenting. Just den här mannen som drömde om en ny Stalin hade tidigare berättat för henne om sitt liv. Han hade vuxit upp med sin pappas berättelser från Stalintiden. Pappan hade från Sankt Petersburg, Moskva och andra städer forslat människor som i sovjetiska domstolar dömts till förvisning till östra Sibirien. Enligt mannen som hon pratade med hade pappan lämnat av dem ute i ingenstans, i snön. Också kvinnor och barn. Och hans pappa hade berättat för honom att mammorna inte sällan dödat sina egna barn för att de skulle slippa plågas av kölden och hungern. Svetlana Alexievich försökte förstå hur mannen i Irkutsk tänkte. Hon frågade, om du redan vet allt detta, hur kan du vilja rösta på något som gör att den här tiden riskerar att återvända? Han svarade, hos oss fungerar det inte att göra på något annat sätt. Utan våld och blod kommer det inte att hända något här hos oss, hade mannen i Irkutsk sagt. Alexievich kommer ihåg hur hon på vägen hem till Minsk stannade till i Moskva och hur hon var förtvivlad över det hon hade hört i östra Ryssland. Men när hon berättade om det för sina vänner i den ryska huvudstaden så avfärdade de bara hennes oro.
Они мне говорят, ну, Свет, это страх, белорусский страх. Этот ваш колхозник там такой.
Vännerna i Moskvas journalist- och kulturkretsar sa, men Sveta, det är ingen fara. Det där är bara din belarusiska rädsla för saker. Du har träffat en inskränkt person. Det är som att prata med en kolchosbonde från sovjettiden. Det där märks inte av här hos oss. Men det visade sig att det Svetlana Alexievich hade sett i Sibirien inte alls var så långt borta. För varje år som gick hårdnade det politiska klimatet allt mer i hela Ryssland. Inte minst efter invasionen av Ukraina 2014. Och i samband med det storskaliga anfallet mot grannlandet 2022 kastades hela det ryska samhället in i en helt ny fas. Där de sista resterna av oberoende medier stängdes ner. De sa i Moskva att det inte märktes något av de stalinistiska tendenserna långt borta i provinsen, säger Alexievich. Men utvecklingen kom i kapp storstäderna i det europeiska Ryssland.
А у нас это уже необратимо. Хорошо необратимо. Недавно пару лет назад закрыли эхо Москвы, всё там тоже в течение недели всё, что только можно закрыть.
För bara några år sedan, 2022, under loppet av bara en vecka, så stängde ryska myndigheter ner radiostationen Echo Moskvy, Moskva-ekot, och allt annat de kunde komma på att stänga ner. Ända in i det sista var det många av mina vänner i Moskva som inte trodde att det kunde hända. Men nu är det den världen vi lever i. En värld som påminner om det folk drömde om i Irkutsk för många år sedan. Det är det vi har fått nu. Vi har gått hela varvet runt.
Но никто не верил. Но вот жизнь пришла к этому. Вот сейчас мы живем в этом мире. Опять по кругу.
Svetlana Alexievich har upplevt det som också andra framgångsrika, självständiga författare i diktaturer varit med om. I takt med att populariteten stigit och läsekretsen blivit allt större över världen så har regimen i det egna landet gjort allt mer för att tiga ihjäl författarskapet. Och aldrig har det varit så tydligt som när Alexievich tilldelades Nobelpriset i litteratur. När nyheten kom, i oktober 2015, ordnades det en improviserad presskonferens på den belarusiska oberoende tidningen Nasha Nivas kontor i Minsk. En liten, trång kontorslokal på en bakgata. Från officiellt belarusiskt håll hördes från början ingenting. Varken hyllningar till eller missnöje med Svenska Akademins val. Svetlana Alexievich fick frågan av en inhemsk journalist på den där märkliga pressträffen. Varför har inte presidenten eller kulturministern hört av sig ännu? Och hur tror ni att makthavarna i Belarus kommer att ställa sig till det här Nobelpriset? Hon svarade, makthavarna i det här landet låtsas som om jag inte finns.
Belarusiska vlada delar ett vitt som jag inte är. Men jag inte pechatar ut och jag inte kan någonstans vara. Во всяком случае, белорусское телевидение, я не помню, чтобы она мне звонила.
Mina böcker ges inte ut i Belarus. Jag kan inte uppträda offentligt. Jag minns inte när belarusisk TV senast hörde av sig för en intervju, men det är väldigt länge sedan. Och så la Svetlana Alexievich till, ändå känner jag att det här är mitt fosterland, min jord. Just den dagen satt jag själv i en radiostudio i Stockholm och kommenterade Alexievichs Nobelpris i direktsändning bara någon minut efter att det tillkännagivits. Men i nyhetsklipp från den där improviserade pressträffen i Minsk när Svetlana kliver ur en bil och försöker ta sig in i den överfulla redaktionslokalen syns Sveriges Radios korrespondent Maria Persson Lövgren bakom författaren. Maria var i Minsk på annat uppdrag, men hade besökt Nasha Nivas redaktion tidigare samma dag för att fånga röster inför beskedet om vem som skulle få det årets litteraturpris.
Det var väldigt mycket surr i stan just inför det här. Vi tyckte att det verkade trovärdigt att hon faktiskt skulle komma till den här tidningsredaktionen. Så vi åkte tillbaka dit inför att beskedet skulle utlysas, och det visar ju sig att hon fick det då. Och så var vi då alla i den här redaktionen som ju bestod av två, kanske tre väldigt små rum med mycket bokhyllor och inträngda skrivbord och jättemycket folk.
Man tänker sig ett land som Belarus som har en relativt kort historia av självständighet, som har en författare som översätts och hyllas och recenseras och läses över stora delar av omvärlden, och nu är det Nobelpris. Man skulle ju kunna tänka sig att det var en helt annan lokal, att den belarusiska staten skulle trumma ihop något evenemang för att fira detta.
Faktiskt så var det väl en del av de lokala journalisterna som pratade om det då, att här ska vi ta emot henne på det här lilla stället, på den här avkroksgatan. Varför är det ingen som så att säga firar? Hon är ju ändå en stolthet för landet och så. Så det resonemanget fördes lite, men alla var så medvetna om samtidigt att den politiska situationen och det förtryck som fanns gjorde att hon skulle inte lyftas upp.
Hur ska man beskriva den situationen då 2015? Jag menar, då så lever hon ju ändå mitt i stan och är verksam. Utländska korrespondenter kan komma åkande med jämna mellanrum och göra reportage.
Det var ju så absurt, för att å ena sidan så fanns det här förtrycket och som gjorde att man kallade det för Europas sista diktatur och att du fortfarande inte kunde säga och göra som du ville. Så, å andra sidan så fanns det en väldigt stark ungdomsrörelse, det fanns kaféer, det fanns förutom de här fria tidningarna och oberoende journalister och så fanns det väldigt mycket nytt som många unga belarusier ville peka på också. Vi åker till de här kvarteren, här har vi de här klubbarna och jag tror att hoppet om att det skulle bli en förändring fanns redan då och där, och jag tror att redan då så såddes många frön till det som kom sen i den här stora protestvågen som var efter fuskvalet då, när Lukashenko bestämde att han skulle bli president igen.
Presidentvalet 2020 där på sommaren. Men hur skulle du beskriva det här, de här parallella världarna som levde sida vid sida?
Du kunde prata med människor på ett sätt som egentligen inte rimmar med att det faktiskt var en diktatur. Och det berodde ju på att de trodde att det skulle komma en förändring. De hade såna förhoppningar.
Vad kommer du ihåg från själva presskonferensen?
Ja, den var ju väldigt absurd och hon hade ju sånt enormt tålamod. För jag lyckades ställa några frågor när jag stod där på gatan och följde liksom henne med strömmen in i den här trånga lokalen, och vi stod alla runt henne. Hon hade nästan inte utrymme att sträcka ut en arm. Så mycket folk var det. Jag har sällan varit på en presskonferens eller ett möte där det har varit så tjockt runt huvudpersonen. Och hon var så tålmodig i att hon svarade på alla frågor som hon fick. Människor runt omkring kastade ur sig frågor, även de som stod längst bak, och även om det var samma fråga igen så svarade hon och hade då det här tålamodet trots att hon då var fullständigt omringad av människor som bara ville veta hur känns det och vad betyder det för Belarus.
Kommer du ihåg hur diskussionerna gick när du var där? Vad Nobelpriset skulle kunna innebära?
Ja, det fanns ju just den tesen att det här skulle kunna innebära att landet öppnades mer mot väst då och blev en del av det europeiska. För de känner ju sig också som europeer där. Men inte alla var lika förhoppningsfulla om det. Det är så lätt att säga nu, så här långt efteråt då, att de som tänkte att det skulle bli en öppning, att det fanns en naivitet i det trots allt, för att alla som demonstrerade under den här tiden blev ju väldigt hårt ansatta. Det är ju, kravallpolisen var ju fruktansvärt brutal redan då. Så att på ett sätt kan man väl se det som att varför trodde de det? Men de tänkte väl att alla auktoritära regimer försvinner någon gång och det här kanske är första steget.
Hur var reaktionerna på gatorna i Minsk bland människor du träffade kring att en av landets författare nu hade fått Nobelpris i litteratur?
Det fanns inte någon som inte hade någonting gott att säga och tyckte att det var helt fantastiskt att just hon hade fått priset. Dels för att de hade läst hennes böcker och också att hon då representerade det goda Belarus. För många belarusier så skäms de ju på ett sätt över att leva i ett land som har styrts på det här sättet under så lång tid, och därför så var hon som en ljuspunkt, något optimistiskt och som kunde visa att Belarus och belarusier är någonting annat och inte bara ska sammankopplas med diktator Lukashenko.
Maria Persson Löfgren åker hem från Minsk efter pressträffen med den nyblivna Nobelpristagaren i litteratur. En ström av journalister reser i andra riktningen, till Belarus under hösten 2015 för att intervjua Alexievich, som nu står i världens blickfång mer än någonsin. Jag var en av dem. Frågan om vart det belarusiska samhället var på väg, den är fortfarande öppen i det läget. Men den avgörs sensommaren 2020.
There is still some safety in numbers for the tens of thousands of protesters on the streets of Minsk. The Ministry of Interior in Belarus has warned them that demonstrations are illegal, closing off city squares and streets.
Efter ännu ett presidentval där Lukashenko utropas till segrare med förkrossande majoritet får många nog. Oppositionens kartläggning av hur röstningen gått till pekar mot att det är en annan kandidat som egentligen vunnit stort. Svetlana Tsikhanouska. Hennes man skulle ha ställt upp i presidentvalet, men fängslas några månader innan. Nu har stora delar av det belarusiska folket slutit upp bakom hans fru. Fredliga gatuprotester bryter ut där många av demonstranterna är kvinnor med blommor. Protesterna pågår i flera månader runt om i hela landet och med hundratusentals deltagare. Men regimen blir allt mer våldsam. Många fängslas och misshandlas och allt fler tvingas lämna landet när de hotas av långa fängelsestraff för sitt politiska engagemang. Det blir till slut för farligt också för Svetlana Alexievich att vara kvar. Hon hamnar i Tyskland och börjar skriva på en bok om den belarusiska demokratirörelsen. Den är ännu inte färdig. Nu, 2025, nästan 5 år efter de gigantiska gatuprotesterna och regimens brutala svar, säger hon att det var som att landet delades i 2 halvor. Den ena halvan gick ut på gatorna för ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Den andra halvan av befolkningen ställde sig på diktaturens, våldets och förtryckets sida. Och ingen av de här sidorna är stark nog för att helt och hållet vinna över den andra.
Ни в одной стороны нету сил вот как бы сказать, что победа за нами. Это какой-то долгий процесс.
Det här är en lång process som har inletts, säger Svetlana Alexievich, om dragkampen mellan demokrati och diktatur i hemlandet. Efter presidentvalet 2020 och de efterföljande protesterna kan det vara så många som 500 000 belarusier som tvingats i exil. En svindlande siffra för ett land med bara 10 miljoner invånare. Det som var utmärkande för proteströrelsen var att den var uttalat pacifistisk. Det var ingen som ens tänkte tanken att kasta molotovcocktails eller använda skjutvapen, säger Alexievich.
Никто не думал брать коктейли Молотова, делать, стрелять. Люди представляли тогда свободу как праздник.
Människor föreställde sig under den här perioden friheten som en fest. De kom till demonstrationerna med barnvagnar. Det var en familjefest. Och det var en glädje för många att se andra med samma längtan efter frihet ute på gatorna. Så länge det fanns en känsla i luften av seger var det lätt att få ut folk till massmötena runt om i Belarus. Men sedan, när gripandena och blodet och våldet kom, var det många som drog sig undan. Jag tror att det är viktigt att ställa frågan till sig själv. Vad är en fri människa?
Надо спросить себя, что такое свободный человек? Кто из нас свободен?
Vem av oss är fri, säger Svetlana Alexievich och pekar på att en av de saker som utmärker sovjetmänniskan, alltså den som fostrats i det förtryckande sovjetiska systemet, är att den bär förtrycket inom sig, också i tider av relativ yttre frihet. Inuti en sån person är det lätt att trycka på en knapp för att aktivera ofriheten.
В нём легко нажать кнопки, когда он станет несвободен. Какая-то генетическая память вспыхнет в нём.
Det är som att det genetiska minnet av förtryck aktiveras inom sovjetmänniskan. Det bara ligger där och väntar. Redan i samband med protesterna i Belarus sommaren och hösten 2020 berättade Svetlana Alexievich att hon börjat samla material till ett nytt bokprojekt om allt det som hände då och om efterspelet. Jag vet inte varför boken är försenad, säger hon. Jag tror att det har att göra med att jag idag inte vet vad jag kan säga till en människa för att hon inte ska känna sig ensam och förvirrad i den här världen.
Потому что я не знаю, что сегодня надо вот сказать человеку, чтобы ему стало не одиноко, чтобы он не чувствовал себя растерянным в этом мире.
Men hur mycket vi än pratar om regimens brott i Belarus så är det någonting annat som hänger över den här intervjun. Någonting om möjligt ännu större. Rysslands storkrig i Ukraina. Redan när Svetlana Alexievich fick Nobelpriset 2015 så var den ryska invasionen ett faktum sedan mer än ett år tillbaka, i form av ockupationen av den ukrainska Krimhalvön och Rysslands krig i östra Ukraina. Och under den där speciella presskonferensen i Nasha Nivas trånga redaktionslokal i Minsk pratade Svetlana särskilt om sin ukrainska mormor och mamma. Hon berättade den gången att hon nyligen hade varit i Ukrainas huvudstad Kiev och gråtit vid minnesplatsen på torget över de ihjälskjutna demonstranterna från Majdan-protesterna 2014. Den storskaliga ryska invasionen har sedan dess kraftigt försämrat relationerna mellan Belarus och Ukraina, eftersom den ryska armén bland annat anföll från belarusisk territorium i februari 2022. Visserligen strider många frivilliga belarusier på Ukrainas sida och en stor del av befolkningen i Belarus är starkt kritisk till det ryska anfallskriget. Men landets regim är efter jättedemonstrationerna mot Lukashenka 2020 helt i händerna på Ryssland, som gav sitt stöd till den belarusiska diktaturen så att den kunde sitta kvar vid makten. I Ryssland däremot verkar det folkliga stödet vara mycket mer utbrett när det gäller att bomba ukrainska städer, sätta civila ukrainare i vad som liknar koncentrationsläger och för att döda ukrainare. Jag frågar Svetlana Alexievich varifrån det här hatet gentemot ukrainarna kommer ifrån hos så många ryssar.
Откуда этот ненависть у не у всех русских, но все-таки есть у русских к украинцам.
Я думаю, что это имперство. Вот в русских людях даже вот у меня друзья, они же писатели, хорошие писатели.
Jag tror att det där hatet hos ryssar kommer ur imperietänkandet. Jag har ryska vänner, också författare, till och med bra författare, som bär på det där. Som belarusier känner jag igen den där inställningen som genomsyrar det ryska samhället. Jag har hört ryska kollegor som sagt till mig, men kom igen Svetlana, vad är det för ukrainskt språk eller belarusiskt språk du pratar om?
Svetlana, да ладно, ну какой украинский язык, ну какой белорусский язык? Да это не до язык, не до нации, то, что и Путин говорит. Это живет, в общем-то, я думаю, все идет из этого чувства имперства.
Украинская и белорусская – это не egna språk, det är ju inga egna länder, påstår de här människorna. Precis så som Putin säger. Svetlana Alexievich skriver själv på ryska. Den här och alla andra intervjuer med henne görs på ryska. Men som någon som är född i västra Ukraina och uppvuxen i en by i Belarus så finns det för henne ingen hierarki mellan språken. Den här imperietanken som sitter så djupt i Ryssland är något som hon dissekerar i sina böcker. Allra tydligast gör hon det i sin senast utgivna bok, den över 600 sidor tjocka Tiden Second Hand från 2013. Intervjuerna i den boken spänner över de första 20 åren efter Sovjetunionens fall. 1991-2011. Och de handlar om den nyvunna friheten och vad människorna ska göra med den.
I vår familj har vi bevarat en gammal skrivbok. Där har min morfar skrivit ner historien om sitt liv för sina barn och barnbarn. Han berättar hur han överlevde Stalintiden. De kastade honom i fängelse och torterade honom. De trädde en gasmask över hans huvud och ströp syret. De klädde av honom och tryckte in en järnstång eller ett dörrhandtag i ändtarmen. Jag gick i 10:e klass när mamma gav mig den skrivboken. Du är vuxen nu. Du måste få veta det här. Men jag förstod inte varför. Jag förstod det inte då.
Om det går att sammanfatta ett så stort verk som Tiden Second Hand, så har den första delen, den som handlar om 1991-2001, tydligare drag av optimism och förväntan. Här finns också oro och sorg över det förflutna, men framtiden är för människorna som berättar om sina liv ett oskrivet blad. I den andra delen, 2001-2011, är bilden mörkare och oron över framtiden starkare hos de som medverkar. Svetlana Alexievich säger att hon tror att människor redan då, för 20 år sedan eller mer, intuitivt fångade upp vad som höll på att hända.
Jag tror att människor intuitivt схватывали вот это будущее, вот этот ползучий фашизм, который влезет в нашу жизнь, да?
Människor kände av den här fascismen som kommit krypande in i våra liv i Belarus och i Ryssland, säger Alexievich.
Er generation är uppvuxen med alla de där idéerna. Frihet, jämlikhet, broderskap, whatever.
Aha, och ni? Er generation?
Men vi födde en annan tid.
2015 gjordes det en dramatisering av Tiden Second Hand för Sveriges Radio. Regisserade gjorde Dmitri Plax, numera konstnärlig ledare på Dramaten Dock, en snabbjobbande scen som med kort varsel fångar upp aktuella texter om samtiden. Dmitri kommer själv från Belarus och träffade Svetlana Alexievich i kulturkretsarna i Minsk redan på 1980- och 90-talet, men han har bott länge i Sverige. Våren 2025 dramatiserade han Tiden Second Hand ännu en gång i en gestaltad uppläsning på Dramaten med författaren själv på scenen i ett samtal efteråt. Dmitri Plax säger att när boken kom ut 2013 så var det första han tänkte, nu måste Svetlana få Nobelpriset.
Tiden Second Hand är ju skriven så att den ger oss nycklar till alla de föregående 4 böcker som hon skrev. Och då tänkte jag, är det verkligen så att hon redan när hon började skriva tänkte att den sista boken ska ge oss möjlighet att blicka bakåt och förstå hur de andra böckerna är skrivna? Eller gjorde hon det i efterhand? Men i vilket fall så är det ju helt otroligt om man tittar på alla de 5 böcker som ett och samma verk. Vilket man kan göra med hjälp av Tiden Second Hand just.
Men innan den kom så såg du mer 4 enskilda böcker?
Ja, det gemensamma i de där böckerna var metoden för mig framförallt. Alltså inte tematiken eller inte undersökningsområdet. Men när den femte boken kom, då fattade jag hur hela projektet hänger samman. Det där som hon själv kallar för undersökning av den röda människan. Alltså vad är den personen som kallas för Homo Sovjeticus? Vad är den personen som egentligen tiden second hand öppnas med, den där tesen om att det enda som Sovjet och dess satelliter lyckades med är att skapa en ny människa? Det där är liksom helt otroligt egentligen, hur man kan dissekera det där skapandet med egentligen helt litterära metoder, rent konstnärligt.
Hur skulle du beskriva den metoden?
Det Svetlana gör, hon samlar material, och det är dokumentärt material i botten, det är vittnesmål. Sen skriver hon om. Hon själv säger att en samling av fakta är ingen litteratur. Hennes metod är att samla fakta och göra litteratur av det. Hon gör det så skickligt att när du läser hennes böcker så hör du de där rösterna. Du märker inte att det är elaborerat. Du märker inte att det är omskrivet. Innan jag började arbeta med Svetlanas texter som regissör och dramaturg, dramatiker, märkte jag det inte själv. Det är först när man försöker arbeta med texten, då inser man, vänta lite, människor pratar inte på det sättet. Det här är litterärt skrivet, alltså när man läser det så uppfattar man det hur naturligt som helst. Men sen när man börjar arbeta med texten så ser man, nej, det finns inga hopp. Allt är väldigt logiskt. Alltså, vi pratar ju inte på det sättet, va? Och det är där också som gör det så intressant, att den främsta kritiken som jag har hört som är riktat mot Alexievich är, vad är det för litteratur? Hon spelar in och sen bara liksom skriver ner det som finns på band. Och det är precis så hon vill att du ska tro. Det är som sagt nycklar till hennes författarskap. Hur gjorde hon? Och då är tiden second hand väldigt speciell, just för att den visar sig vad hon gjort i de föregående böckerna. Det där att själva stora händelser finns liksom utanför boken.
Du säger att boken är en sak och händelsen du beskriver ligger liksom utanför boken. Vad ska man kalla det som finns inne i boken då? För man lyfter ju upp en bok och tänker, nu ska jag läsa om Tjernobyl. Men vad är det som finns där istället?
Alltså, i tiden second hand finns ju händelsen med. Men om vi pratar om Bön för Tjernobyl exempelvis, vad som finns inne i boken? Inne i boken finns... det finns en sanning som kanske inte hävdas på det sovjetiska sättet just, utan en lyssnande sanning. En sanning som ifrågasätter sig själv. Och den sanningen byggs ju av de små sanningar som Alexievich samlar. Hon samlar dem väldigt omsorgsfullt just för att bilda en sanning. Men det är ingen sanning som säger till dig, antingen tror du på det eller så är du dum i huvudet. Utan det är en sanning som formulerar en fråga. Och det tycker jag är vad som finns i boken.
Västerlänningarna är naiva, veka eftersom de inte lider som vi gör. De tar medicin mot minsta lilla kvissla. Medan vi har suttit i läger, fyllt jorden med lik under kriget och grävt fram kärnbränsle i Tjernobyl med våra bara händer. Nu sitter vi på spillrorna av socialismen. Som efter ett krig. Vi har varit med om så mycket fruktansvärda saker. Vi är så knäckta. Vi har ett eget språk. Lidandets språk.
För Svetlana Alexievich, som är född bara några år efter andra världskriget, var tyskarna några som under uppväxten förknippades med död och förintelse. Belarus och Ukraina är två av de länder i Europa där nazisternas ockupation var som allra grymmast. Idag bor hon i Berlin. Tyskland är numera en skyddad hamn undan förföljelserna i Belarus och Rysslands anfallskrig i Ukraina. En förmögen tysk bekant till henne hade två lägenheter som stod tomma i Düsseldorf. I februari 2022 öppnade han dem för ukrainska flyktingar när det ryska storskaliga kriget startade. Det är synd att min mormor inte fick uppleva det här andra Tyskland, säger Svetlana Alexievich. Det hade varit fint om min mormor hade kunnat få leva så länge att hon fått se att det finns andra slags tyskar än de hon mötte för mer än 80 år sedan. Alexievichs mormor bodde hela sitt liv i det som idag är västra Ukraina. När dotterdotterns böcker började översättas till andra språk och göra sitt segertåg över världen var Tyskland ett av de länder där framgången kom tidigt och där den var som allra störst. Kanske just för att tyska läsare ville få reda på saker om kriget ur ett annat perspektiv. Men när Svetlana började få de första inbjudningarna att komma och föreläsa i Tyskland och presentera sina böcker där var hennes mormor helt oförstående. Hon tänkte på alla de fruktansvärda krigsbrott som hon hade sett tyskarna utföra.
Kadastrasglidom, их деревню. Она мне говорила: "Ну как ты ездишь к ним?"
Tyskarna brände ner deras hus. De brände ner hela byn. Mormor sa till Svetlana: "Jag kan inte förstå att du kan resa till Tyskland. Det var ju de som dödade din morfar."
Они же дедушку били и это. А вот теперь бы она мне так уже не говорила бы.
Svetlana Alexievichs morfar dog vid fronten när han stred mot Hitlers armé. Men hon är helt säker på att om hennes mormor hade fått se vad Tyskland blivit idag, så hade hon aldrig pratat på det sättet. Hon var en ukrainsk bondkvinna.
Она была просто крестьянка. Да, да, просто крестьянка. Красиво пела. Это я это помню с детства.
Hon sjöng så vackert. Det kommer jag ihåg från när jag var barn. Svetlana Alexievich är kanske den författare i dåvarande Sovjetunionen som bäst av alla lyckades fånga upp de äldre generationernas trauman från det som kallas det stora fosterländska kriget. Hennes två första böcker, Kriget har inget kvinnligt ansikte och den uppföljande De sista vittnena om barnens upplevelser under andra världskriget, de öppnade dörren till ett helt annat sätt att prata om krig, bortanför den heroiserande sovjetiska propagandan. Hon fortsatte till att berätta om Sovjetunionens krig i Afghanistan i boken Sinkpojkar. Och i tiden second hand blandar sig alla möjliga krig in i människors berättelser, inte minst krigen i Tjetjenien i södra Ryssland. Så vad händer nu, när vi de senaste åren ser det största kriget på europeisk mark sedan andra världskriget? Känner hon att hon någon gång skulle vilja åka till Ukraina och prata med människor där om vad de varit med om? Nej, säger Svetlana Alexievich, det kommer jag inte att göra. Litteratur uppstår där det finns något nytt att upptäcka, nya tankar, nya idéer. Och jag tror inte att just jag har förmågan att upptäcka något nytt i Ukraina.
Litteratur начинается тогда, когда вы что-то новое, какой-то новый взгляд или что-то. Я не представляю, что бы я сейчас новое там могла найти я. А может придет другой человек из другого времени, найдет.
Men kanske kommer det en annan person, någon som är från en annan tid och hittar det som är nytt i dagens Ukraina. Det kommer bara inte att vara jag som gör det, säger Alexievich. Och hur är det med Belarus, säger jag. Låt oss säga att diktaturen av något skäl försvinner imorgon. Säkerhetstjänsten upplöses, fängelserna öppnas och de politiska fångarna släpps. Skulle du åka tillbaka? Skulle du skriva om det? Ja, självklart. Jag skulle åka direkt.
Jag бы поехала, конечно, чтобы говорить с людьми, понять, что происходит на самом деле, как они пережили это время. Да, поехала.
Jag skulle prata med människor för att förstå vad det är som händer där. Hur de har överlevt under den här perioden. Belarus, det är ändå min lilla bit jord som jag känner bättre än någonting annat. Och som jag skulle kunna berätta om.
Это же мой кусок земли, который я больше всего знаю и о котором я бы могла бы рассказать.
Svetlana Alexievichs böcker är översatta till svenska av Hans Björkegren och Kajsa Öberg Lindsten. Det här var ett P1-kultur special. Jag heter Fredrik Wadström.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med, de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Här och nu så ska vi få en utrikeskrönika från veckan som gått.
Berlin, måndag. Jag har sagt det förut i de här krönikorna, men det tåls att upprepas. Det jag är mest stolt över i det här yrket som korrespondent är att jag behärskar språket, i detta fall tyska. Och om ni orkar lyssna vidare i 2 minuter till så kommer jag snart berätta om min största språkliga succé någonsin här. När jag här förleden fick en hel delikatessaffär att skratta för att jag lyckades med en ordvits på tyska. Men först, det var för något år sedan jag satt här i tjänstelägenheten och övade intensivt på någon operaaria när det plötsligt ringde på dörren. Alltså inte nerifrån porten till huset, när det ringer därifrån då låter det på ett annat sätt än som den här gången när någon ringer på direkt på dörren. Oh, tänkte jag, nu har jag sjungit för mycket och för starkt, jetzt gibt's Ärger, nu blir det en tillrättavisning från någon granne. Och mycket riktigt, grannen ovanför som i sitt normalläge kan se lite bister ut stod utanför. Vi hade dittills bara hejat i trapphuset. Och hallå, sa jag och frågade om jag störde med mitt högljudda sjungande. Men grannen var inte arg. Han log istället och sa nej, nej, det är så skön. Jag hörde att du sjöng och tänkte att du eller ni som man ju säger här innan man känner varandra ordentligt måste komma på vår fest om några veckor. Kanske kan ni sjunga något där till och med. Och så blev det. Jag kom på festen hos grannen, höll ett litet spontant tal på tyska och sjöng några enkla svenska sånger. Vem kan segla för utan vind till exempel, och översatte den fina texten till tyska först. Det var omedelbar succé. Detta ledde sen till att jag blev inbjuden till grannarnas bokklubb. Så nu träffas vi då och då och diskuterar en bok med ytterligare 5-6 tyska personer och så jag. Allt på tyska och jag kan delta i de rätt avancerade diskussionerna på samma villkor och göra mig själv rättvisa. Det är inte, med förlov sagt, illa av en person som aldrig varit en språktalang. Och det här leder mig nu in på den lyckade ordvitsen på tyska. Att inte känna för något eller inte ha lust med något eller inte vara sugen på någon mat eller dryck eller så heter på tyska nicht Bock auf etwas zu haben. Ich habe kein Bock auf Bier. Jag är inte sugen på öl ikväll, till exempel. Jag var hos Der Metzger, slaktaren, där de också har varm mat, till exempel varmkorv. Den tjockare korven i grytan heter Bockwurst och den smalare Wienerwurst. Expediten frågade, vill ni ha viner eller bockwurst? Och då hör jag mig själv svara, högt, spontant och ljudligt. Bock bitte, ich habe kein Bock auf Wiener. Och jag lovar, alla i affären skrattade till. Och det är när man kan få alla att skratta, när man verkligen avser att göra ett skämt på ett främmande språk, som integrationskänslan, i alla fall för mig, är som störst. Det är sånt här tillfälle som jag är så pass stolt över att jag kommer gå folk på nerverna med när jag för hundrade gången säger, har ni förresten hört när jag fick en helt tysk delikatessaffär att skratta? Ich habe kein Bock auf Wiener, hälsar Daniel Alling i Berlin.
Det är ju ett av de stora tabuområdena.
I språket den här veckan pratar vi om sex.
Ord för könsorganen tar ju bara inte slut.
Ord som kan uppfattas som sexuella, fast det inte var tanken.
Jag undrar över ordet pömsig.
Lyssna på språket nu eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Gå hem till någon och dricka te, det var ju otvetydigt för det betydde.
Senaste nytt får vi nu i P1, klockan är 2.
Ekonyheter. På Socialdemokraternas partikongress har man alldeles precis röstat om vem som ska vara partiets ledare de närmaste 4 åren.
Är kongressen redo att gå till beslut? Kan vi då välja Magdalena Andersson som partiordförande för Socialdemokraterna i 4 år till? Ja! Det är inte så. Det är
tack för det mandat som ni har gett mig. Och med det i ryggen så söker jag mandat för att bli Sveriges statsminister. För att Sverige ska få en ny riktning. Tack!
Magdalena Andersson på Socialdemokraternas partikongress för en liten stund sedan. En partikongress där det samtidigt råder oenighet om hur partiet ska verka för arbetstidsförkortning. Partistyrelsen vill att arbetstidsförkortning ska vara en fråga för arbetsmarknadens parter att enas om. Men samtidigt är det många i partiet som anser att det behövs lagstiftning. Den här frågan kommer att debatteras och beslutas om senare. En rad stora hjälporganisationer kräver idag att Sverige återupptar biståndet till FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar, UNRWA. Ylva Jonsson Strömberg är generalsekreterare för Läkare utan gränser.
För att vi som agerar inne i Gaza idag och försöker bistå med humanitär hjälp och i vårt fall då sjukvård har ett stort behov av UNRWA som den organisation som tidigare då har stått för koordinering och mycket av infrastrukturen inne i Gaza.
I julas beslutade Sverige som enda EU-land att slopa stödet till UNRWA och istället stödja andra humanitära aktörer i Gaza. 5 organisationer, bland annat Rädda Barnen, Oxfam och Läkare utan gränser, vädjar nu till regeringen att återuppta stödet.
Jag hoppas de blir mindre senfärdiga.
Enligt regeringen så är det mycket svårt för UNRWA att bedriva effektivt biståndsarbete i Gaza. Och det var därför man styrde om bidraget till andra organisationer. Mm. Vad säger du om det argumentet?
Ja, jag tänker att när de andra organisationerna nu säger att vi gärna vill ha det stödet så håller inte det argumentet. Då Sverige har stått för en väldigt stor del av UNRWAs finansiering och den dras undan. Dessutom tillsammans med den finansiering USA dragit undan så blir påverkan väldigt, väldigt stor.
Reportrar John Pira och Simon Andrén som också sökt regeringen för en kommentar men utan framgång. 4 personer skadades, 3 av dem allvarligt i en frontalkrock utanför Pajala idag, rapporterar P4 Norrbotten. Olyckan inträffade vid 11-tiden. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Det här är så sjukt kul med bokcirklar. Man får såna här frågor. Jag tänkte att jag vill forska om hajar.
Bästa lyssnare,
Häng med. Bokcirkeln fortsätter med Olof Retling, Marie Göransson och mig. Nu är vi 2/3 in i romanen vi läser. Styr din plog över de dödas ben av den polska författaren och Nobelpristagaren Olga Tokarczuk.
Ett jättestort lapptäcke. Ett lapptäcke. Det skulle jag vilja virka. Och sen så skulle jag ge bort det till någon stackare.
Lundströms bokradio. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Vi rör oss från plog till moped nu. För här är snedtänkt. Och det betyder fördjupning på största allvar.
Snedtänkt. 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 Snedtänkt.
P1. Sveriges Radio.
Vroom, vroom, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte alltid orkar ta upp. Mitt emot mig sitter Claes Johansson. Välkommen hit.
Tackar.
Ska du säga till mig, för vi sitter på din arbetsplats.
Ja, i något som kan närmast liknas vid en koja. Kanske.
Ja, precis. Du har byggt en liten man cave verkligen. Ja. Det är filtar och det är ljudskärmar.
Lite oförlöst arkitekt här, känner jag.
Ja, precis. Och den arkitekten kanske ska stanna i livmodern, om du frågar mig. Men det här lilla poddstudion, poddkojan du har byggt här, den finns i ett mopedgarage i Stockholm.
Ja, stämmer bra.
Och garaget ligger då i källaren, och på några våningar upp så finns din redaktion.
Precis.
Du skriver för en tidning som heter...
Den heter, som av en händelse, Moped.
Ja, och varför heter den så?
Det kan vara en liten ledtråd till vad den handlar om kanske. Vi har ju funnits i 11 år och jag är chefredaktör på den också. Jag är chefredaktör på fler tidningar, det är så det ser ut i tidningsvärlden numera. Vi är ju specialinriktade på entusiaster, så att jag gör en tidning om Saab till exempel. Och så jobbar jag även på tidningen Klassiker och... Där gör vi lite podd, studioklassiker. Men allt, som du säger, kretsar kring motorer och bilar och fordon och allt det där.
Ja, och vi ska prata, tänkte vi, om mopeden i kulturen. Mopeden i den svenska kulturen. Mopeden som en sorts folkhemssymbol. Eller som ett folkhemsingrediens, en detalj.
Ja, en ganska stor detalj skulle jag vilja lägga till i så fall. För det är precis som du säger, det är någon slags förlängning av den socialdemokratiska folkhemsidén. Mopeden kom ju inte från ingenstans, utan det fanns ett behov i samhället. Staten ville göra arbetarklassen rörlig helt enkelt. Att den vanliga medborgaren skulle kunna ta sig till och från bruket, och husmodern skulle kunna åka handla och så vidare.
Ja, precis. Alltså, det, om man är cynisk, så var det just detta. De behöver ta sig snabbare till fabrikerna, så att de snabbare kan gå in och göra sitt pensum och hjälpa till att få hjulen att snurra. Man kan ju också se det som en frihetssymbol. Nu kan man liksom ge sig ut likt Lucky Luke mot solnedgången, men det fanns nog ganska pragmatiska tankar också.
Så var det. Man hade ju provat det här konceptet redan på 30-talet med lättviktsmotorcyklar och så vidare, som var ganska tillgängliga för vanligt folk. Men de var ju viktbaserade, så att säga. Du hade en maxvikt på dem som gjorde att de som tillverkade dem inte kunde stoppa i så bra bromsar eller fjädring. Och så de var ganska farliga, de där. Så dödstalen var förskräckande på lättviktarna, och då försvann de. Men med mopeden så tänkte man sig att gör ett mer fullgånget och värdigt fordon som ändå skulle fungera då.
Och mopeden är ett svenskt fenomen?
Det är väldigt svenskt. Ordet är ju svenskt till och med. Det är motor med pedaler. Det var en journalist som heter Nielsen som uppfann det.
Just det. Det är många som bara förutsätter att det är motorvelociped, ett teleskopord. Men alltså det är då, ped kommer från pedal.
Ja. Nej, men det var ju också en del i regelverket att den skulle ha pedaler, för att man utgick då från cykeln av naturliga skäl. Det var den som folk kände till. Så i praktiken så handlar det om att sätta en motor på en cykel, och den kunde sitta lite överallt egentligen. Så att det här med att de skulle vara så säkra, det var det ju inte i början, utan det var ganska svindlande konstruktioner med motorer lite överallt. De jonglerade runt i cykelramarna. Så att dödstalen fortsatte att vara höga, men man ville inte släppa taget, utan man insåg att det här är ett fordon för vanligt folk.
Och om man sedan är kvar vid etymologin, så är det ju väldigt begripligt varför det inte blev motorcykel. På ett vis hade du legat närmare till hans, eftersom det är just en motorcykel. Ja. Men det begreppet var redan upptaget.
Precis. Och reglementet var ju väldigt strikt och som du sa, mycket frihet inbakat i det hela. Och det var ju då, den fick max gå 30 km i timmen, ha 0,8 hästkrafter. Den skulle ha två bromsar, var viktigt. Signalhorn med en dov och jämn ton. Och du behövde inte skatta eller försäkra den. Och åldern var 15 år. Så det var ju en friherre verkligen som kom i trafikbilden. Och när den kom då i juli 52 så var de flesta ganska frågande inför vad det här var för någonting egentligen. Men sen så exploderade verkligen marknaden.
Och när du säger att den kom, då var det svenska fabriker som var tillverkarna. För det finns ju mopeder från andra länder.
Oh ja, verkligen. Men det var de klassiska svenska cykelfabrikerna.
Husqvarna.
Ja, Husqvarna, Monark och Nymans i Uppsala och Crescent. Och de var också lite sådär fundersamma, vad är det här för nytt fordon? Vem ska vi sälja det till och hur ska det se ut och sådär?